En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Hon får några rejäla råsopar, käftsmällar av livet. Som 30 år gammal, då hamnar då den här Margareta Zelle i Paris i slutet av den här La Belle Époque, som är väl den andra franska guldåren kan man säga, efter Louis XIV:s kansekle. Och det är nu som hon då skapar sig en ny identitet och ett helt nytt liv som den här Mata Hari.
Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
Hallå där, Olle!
Hallå Andreas!
Hur står det till en vacker kväll som denna?
Det är alldeles utmärkt faktiskt tycker jag.
Det är skönt att höra, det kommer att bli ännu bättre Olle.
Ja, det tror jag.
Vi ska få återvända till ett av våra favoritämnen idag. Nämligen det här med spioner och spionmysterier. Och till råga på allt så kommer det till och med vara ett spionmysterium då från första världskriget som vi ska sätta tänderna i. Alltså vi pratar om, du vet, Zimmermann-telegrammets, Room 40s, de kameraförsedda brevduvespionernas tid. Och naturligtvis också det osynliga bläckets guldålder. Vad säger du om det, Olle?
Ja, det känns ju lite som om vi varit där förut, men det är toppen.
Ja, exakt. Men det kan inte, det där trivs ju, det är liksom vårt paradis. Spionälskarnas paradis.
Det är vårt habitat, som det heter.
Ja, onekligen. Vårt naturliga habitat.
Ja.
Men du, från detta naturliga habitat, kan du då med hjälp av din skarpa näbb dra fram en egen då spionhistoria? Från första världskriget.
Och från första världskriget, spionhistoria. Men jag skulle nog, alltså jag är så oerhört fascinerad av Lenin och hans, när han återvände till Ryssland i april 1917. Den här fantastiska tågresan från Schweiz genom fiendeland, genom tysk territorium, genom Sverige, genom Finland, för att slutligen komma till Petrograd och dra igång den här revolutionen. Och det här sker ju med hjälp av den tyska underrättelsetjänsten. Så jag tycker nog att på sätt och vis är det här en spionhistoria, men jag tycker den är oerhört fantastisk.
Ja, kan man kalla det för någon slags psyop?
Eller något, ja, det är det. Sånt, det är ju en spionhistoria som blir... Det blir ju världshistoria av det.
Onekligen. Det vet jag inte man kan säga om dagens spionmysterium på samma sätt. Men det är i alla fall ett ovanligt, om man så får säga, mystifierande spionmysterium. För ju mer jag tänker på det här vi ska prata om idag, desto osäkrare blir jag på vad det faktiskt handlar om. Och det har då till saken, jag ska snart nämna bli mer konkret då, men det har ju till saken då att det finns väldigt många motstridiga tolkningar och väldigt starka åsikter om det här vi ska prata om idag. Inte minst då på grund av att dagens spionberättelse då kretsar kring någonting som är så fascinerande som en färgstark, extravagant och väldigt karismatisk superkändis som dessutom då extra knäckte som spion. Men just precis på grund av allt det här, alltså alla de här oklarheterna och de här olikartade tolkningarna och de här starka åsikterna, så tänkte jag att vi börjar in medias res med några väldigt hårda fakta, som också är väldigt grymma fakta. Jag tänkte mig helt enkelt att vi börjar med slutet helt enkelt. Alltså vi börjar med det bistra slutet på det väldigt dramatiska människoliv som är själva hjärtpunkten av det här spionmysteriet. Det är den 15 oktober 1917. Det är tidigt i gryningen. Vi ser en bepansrad militärbil av äldre modell som kör igenom ett sovande Paris. Och i bilen så sitter det ett mindre sällskap bestående av bland andra en armékapten, en präst, några nunnor och en advokat i mörk kostym plus en lång, elegant och mörkhårig kvinna som är insvept i en svart sammetskappa som har pälsbräm. Och dessutom har hon då på huvudet någon slags svart filthatt som är stor och magnifik. Och dessutom en svart rosett och svarta sidenband. Och alla de här typerna av bilen ser väldigt sammanbitna ut. Och det är inte så märkligt. För vi ser att de kör till en militärförläggning som ligger strax utanför Paris vid den här gamla franska kungaborgen eller kungaslottet Vincennes, eller Vincennes på svenska. Här ser vi 12 franska elitsoldater, sådana här soaver, soldater ur kolonialtrupperna som åtminstone i början av första världskriget hade väldigt färgstarka uniformer med stora, vida, röda byxor. De står uppställda på rad med gevär vid fot och väntar på den här bilen. Bakom dem kan vi se en underofficer med dragen sabel. Den här bilen den stannar i alla fall och alla kliver ut. Sist av allt kvinnan i hatten. Utan krusiduller så beger de sig till en upptrampad plats som ligger framför en cirka 3 meter hög jordvall. Och här ställer sig kvinnan i hatten samtidigt som hon pratar då lågmält och lugnt, till synes oberört då med den här prästen som alltså följt med henne hela vägen från Paris. Samtidigt kan vi se en fransk officer som kommer fram då med ett vitt tygstycke som han faktiskt räcker fram till nunnorna. Samtidigt som han då viskar att jag har med mig den här som binder för ögonen. Men då frågar kvinnan som hör det här, hon frågar sin advokat, behöver jag verkligen det här? Varpå advokaten vänder sig då med myndig blick mot officeren som svarar att om madame inte önskar detta så betyder det ingenting. Och så går han därifrån. Så kvinnan i hatten, hon är alltså inte bunden. Och hon har heller inte bindel för ögonen. Utan då enligt ett ögonvittne som befinner sig på den här platsen för att rapportera om den här tilldragelsen så står hon där på platsen alldeles lugn och värdig och ser sina banemän i ögonen med en fast blick medan prästen, nunnorna och sist av alla då den här advokaten då kliver åt sidan en efter en. Så har man ett kort och skarpt kommandoord på franska. De här 12 soldaterna, de lyfter sina gevär och intar skytteställning. Underofficeren, han placerar sig snett framför exekutionspatrullen. Alltså utanför skottlinjen då, men ändå fullt synlig för soldaterna. Han höjer sin sabel rakt upp mot luften. Sen sänker han den då i ett puff, i ett distinkt lufthugg. Och nu citerar jag det här ögonvittnet som är den brittiska journalisten Henry Wales. Han skriver så här om det som nu händer. Solen som nu äntligen hade stigit upp fick den välpolerade klingan att blänka medan den skar en perfekt båge genom luften. I samma ögonblick hörde man ljudet av skottsalvan. Eldsflammor och små moln av grå rök bolmade upp från varje gevärsmynning. Automatiskt sänkte männen sina vapen. Slutcitat. Och här tänker jag mig att det är ganska lämpligt att sätta punkt av respekt för den här kvinnan i hatten. För hon dog ju där på just den här jordfläcken, på just den här dagen. Det är åtminstone jag ganska övertygad om. Även om då redan samma dag, då nyheten om det här, då Henry James reportage om den här avrättningen kablades ut över världen. Redan då började det spridas rykten om att den här kvinnan hade lyckats överleva sin egen avrättning. Genom att då, enligt någon version, charma exekutionspatruller med slängkyssar och blinkningar och sådana saker. Så är det ju med legender. De får ju ofta en status som odödliga. Och här har vi alltså att göra med en av de mest legendariska spionerna genom tiderna. Nämligen, många säkert förstått det redan, Mata Hari, dansösen, partylejonet och megastjärnan som i november 1917 alltså avrättades av fransmännen, av fransk militär, dömd till döden för spioneri och för att ha ungefär 50 000 franska människoliv på sitt samvete.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Olle, man förstår ju av den här inledningsscenen då att Mata Hari betraktades som en väldigt farlig person av den franska militären. Men vem var hon egentligen? Alltså om vi lägger de här spionanklagelserna, som ju är väldigt graverande, om vi lägger dem åt sidan för en liten stund, vad vet vi om hennes liv och hennes bakgrund?
Ja, alltså hon är ju oerhört fascinerande. Jag måste säga att jag har ett sånt här tydligt barndomsminne när jag såg en film med titeln Mata Hari, när Mata Hari gestaltas av Greta Garbo.
Ja, och jag från 30-talet.
Och jag tyckte den var så fantastiskt spännande. Så det hände faktiskt att jag i minnet återvände till just Mata Hari och den här filmupplevelsen. Men hur som helst, hon hette ju egentligen inte Mata Hari, utan hette ju Margareta Gertrud Zelle och blev bara 41 år gammal. Men man får ju ändå säga att hon hann med på de här 41 åren, så hann hon ju med mycket, mycket mer än vad många andra människor gör på ett betydligt längre människoliv. Och det är ju lite kul så här att hon är ju för eftervärlden känd inte bara som spion då, utan också som orientalisk dansös. Men hon var ju verkligheten inte alls speciellt orientalisk, om man nu inte tycker att Holland är speciellt exotiskt orientaliskt. Men hon var ju faktiskt holländska och född då i en holländsk stad som heter Leeuwarden 1876. Äldsta dotter i en familj där pappan var hatthandlare. De hade 4 barn. Och det verkar ju som att barndomen i alla fall bitvis har varit ganska lycklig, harmonisk rent av. Hon var ett begåvat barn. Hon är språkbegåvad, hon talar franska, hon är musikalisk, spelar piano, hon tar danslektioner. Och det fick hon ju nytta av sen i sitt liv. Men när hon är 12 år så går ju familjen in i någon form av kris, får man säga. Alltså, pappans hattföretag går i konkurs. Föräldrarna skiljer sig. Pappan verkar ju inte ha varit, även om hon hade ganska nära relation till sin far, så verkar ju det här inte ha varit en genomsympatisk man, utan han försvinner ju faktiskt nästan helt och hållet ur hennes liv under de här tidiga tonåren. Och det är ju upp till mamman då att ta hand om de där barnen inledningsvis. Men det bär sig ju inte bättre då att mamman också dör, och hon dör ju i tuberkulos. Och då flyttar, jag kallar henne för Mata Hari för enkelhetens skull, eller Margareta, flyttar in då till släktingar och börjar plugga. Hon blir förskollärare. Men någonting händer här, vi vet väl inte riktigt, men hon får ju faktiskt religerad från det här förskoleseminariet. Och rykten säger då att det ska ha varit en kärlekshistoria, alltså en förbjuden romans inblandad här. Och att det eventuellt ska ha varit med skolans rektor, men det vet vi inte riktigt. Men det är ju en fascinerande historia, onekligen.
Verkligen, och det är någonting som nämns i väldigt många Mata Hari-biografier. Men alltså det är sant, alltså det, och här är hon ganska ung. Alltså vad är hon? Hon är 14 år tror jag när hon flyttar in hos de här släktingarna. Och hon är, vad kan hon vara, 15-16?
Någonstans där i mellersta tonåren.
Usch, vilken, om det nu stämmer, vilken obehaglig rektor.
Mycket obehaglig rektor.
Men alltså det är onekligen ganska många, vad ska man säga, där, från och med den punkten så lever hon i ett liv som verkligen prägas av väldigt då plötsliga förändringar. Alltså pappas konkurs där, mamman dör, hon flyttar in hos släktingar, börjar på det seminariet, blir bortvisad. Alltså det händer ju liksom slag i slag nästan. Och sen kommer en ganska stor förändring då hon just har fyllt 18 år. Alltså då svarar hon ju på då en kontaktannons i lokaltidningen. Det är någon slags officer då från de holländska kolonialtrupperna i nederländska Ostindien kort och gott skriver då att han var hemma på permis och han sökte efter en ung holländsk kvinna som han kunde gifta sig med. Och hon svarade. Och de stämde träff på Rijksmuseum heter det va, i Amsterdam. Och 6 dagar senare var de förlovade och inte allt för lång tid därefter så var de också gifta. Och då tror jag Margareta var 19 år och sånt där. Alltså när de då ingick då det här äktenskapet.
Och det är ju rätt häftigt faktiskt då att man just dejtar på Riksmuseum. Det tycker jag, det tyder ju ändå på en viss finess.
Ja, precis. Att hon var en dam med smak, en kultiverad, belevad person. Det är absolut, så kom från ett som sagt ett ganska fint borgerligt hem dessutom. Hon kunde föra sig.
Ja, visst, hon visste vad man gjorde. Hon, som sagt, hon är 19 år nu när hon gifte sig. Och mannen då, som den här krigsveteranen McLeod, är ju mycket, mycket äldre. Han är 20 år äldre. Han har fyllt 39 år.
Rudolf McLeod.
Rudolf McLeod heter han, ja.
Inte och, skotte, men holländare.
Nej, det låter skotsk, lite skotsk. Ja. Men han har ju skotskt påbrå förmodligen då, ja.
Det tror jag.
Och när hans permission är över så tar han med sig sin nya fru och flyttar till nederländska Ostindien, och det är det vi idag kallar för Indonesien. Och de får barn, 2 stycken. Och hon är väldigt, den här Margareta eller Matahari, hon är ju socialt begåvad som bara den och gör ju liksom succé bland de här kolonialkretsarna då i Indonesien. Alltså hon är mycket, mycket liksom populär, hon är socialt begåvad och hon ser ju faktiskt väldigt, väldigt bra ut. Men det finns ju en skugga här hela tiden och det är ju det att äktenskapet är inte speciellt lyckligt. Den här Roland McLeod visas ju vara en fullblodsalkis och superordentligt, och dessutom då så blir han mycket våldsam när han dricker, och vi kan ju tänka oss att han slår henne, och det finns ju vittnen som berättar då att han behandlat henne illa, alltså även inför andra då.
Ja, precis. Nej, usch, han är en fylltratt och en hustrumisshandlare.
Och så kommer då den här stora katastrofen då, de har ju 2 stycken barn och de drabbas av någon konstig febersjukdom här i slutet på 1800-talet, det är 1899. Och en av dem blir frisk, dock inte den andra, som sonen då, Norman, dör. Och föräldrarna sörjer detta naturligtvis. Och det börjar då gå rykten om att kanske de har blivit förgiftade. Kanske någon av tjänstefolket har varit fram med någon som är missnöjd med. De behandlas illa, kanske då av den här McLeod som på fyllan har blivit elak eller någonting sånt. Men det troligaste kanske, det är också ganska hemskt får man ju säga, det är att barnet har dött av syfilismedicin. Alltså det innehöll ju rejält med kvicksilver. Man trodde ju att kvicksilver var någon slags universalmedel vad det gällde att bota syfilis. Och det här tog ju hela familjen av. Jag tror att det är någonting man äter, jag tror inte man injicerar, utan det är liksom någon slags oral medicin. Och det beror ju på att mannen här har ju naturligtvis haft syfilis på grund av sitt ganska hårda leverne, fört över den här syfilisen till sin hustru som i sin tur har fått över det här till barnen. Och det är ju oerhört, oerhört tragiskt.
Extremt tragiskt. Så det är då en förkrossad familj och decimerad familj då, som bara några år senare flyttar tillbaka till Holland. Jag tror det är 1902. Och då går ju äktenskapet ganska snabbt i upplösning. Och det blir ganska bitter, eller en väldigt bitter och väldigt traumatisk skilsmässa. Och eftersom mannen då är erkänt, alltså han är brutal och han är försupen, så får ju då Margareta Matahari, som man också kan kalla henne för, hon får ju då ensam vårdnad då om barnet, om dottern. Det är dottern som överlever, jag tror hon heter Louise Jean eller något sånt. Hon får vårdnaden, men hon har ju ingen försörjning. Hon är ju dessutom frånskild singelkvinna, vilket gör att hennes chanser att liksom få ett bra jobb som kan försörja både henne och dottern, de är försvinnande små. Så det slutar med att dottern faktiskt hamnar hos den här McLeod, Rudolf McLeod, trots att han har så himla dåligt rykte. För att det är bara han som har liksom de ekonomiska förutsättningarna att ta hand om henne. Margareta däremot, hon hamnar ju på gatan, bokstavligt talat. Alltså hon tvingas prostituera sig då för att förtjäna sitt uppehälle. Och eftersom hon då kommer från en ganska fin familj så uppfattas det här som en svår skamfläck på familjens baner. Så hon förskjuts av familjen. Och ger till sist, i alla fall tillfället, upp hoppet om att någonsin liksom återfå då dottern. Så 1904 så tar hon sitt pick och pack och flyttar till Paris. Hon får några rejäla råsopar, käftsmällar av livet. Som 30 år gammal, då hamnar då den här Margareta Zelle i Paris i slutet av den här La Belle Époque, som är väl den andra franska guldåren kan man säga, efter Louis den 14:s kansekle. Och det är nu som hon då skapar sig en ny identitet och ett helt nytt liv som den här Mata Hari. Olle, du har ju varit otålig här. Du ville kalla henne för Mata Hari redan för några decennier sedan, höll jag på att säga. Hur gick det här till? Alltså, det här namnet, var tog hon det ifrån och varför? Och vad betydde det?
Ja, men det är ju någonting med namnet Mata Hari. Det var kanske därför jag var så lite ivrig här. Men Mata Hari ligger så rätt i munnen på något sätt. Men det här blir ju hennes nya alias när hon ska skapa sitt nya liv i Paris. Och Mata Hari är ju från början, det är ju ett malaysiskt namn. Och det är ju, alltså, det är ju solen, eller ordagrant tror jag Mata Hari betyder dagens öga eller någonting sånt där. Och det här börjar hon då använda 1905, samtidigt som hon liksom, ja, börjar göra en karriär som dansös. Och hon har ju dansat lite grann då i barndomen, men det här är ju inte, de här barndomsdanserna är ju långt, 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 långt ifrån de här danserna som hon börjar framföra inför publik då i Paris, utan här har hon ju liksom, hon improviserar ju fram någon egen dansstil, förmodligen så är den inspirerad av sånt som hon har sett då i Asien under sin tid i Indonesien. Hon har sett det på marknader, hon har sett det på fester, hon har sett det i tempel, och det här blir någon slags härlig, liksom unik stil som hon skapar själv. Men hon kallar sig ju oftast för tempeldanserska från Indien. Och liksom, eller orienten väldigt, väldigt, i väldigt bred bemärkelse. Och det var ju sånt som fascinerade europeer på den tiden. Så innan man är van att resa så mycket. Det här var ju otroligt exotiskt och fantastiskt. Och så kan man ju tänka då att det blev ännu mer fantastiskt, inte minst för en manlig publik. Med tanke på att hon inte hade så där vansinnigt mycket kläder på sig när hon uppträdde. Alltså det var lite slöjor, lite strategiskt placerade metallplattor och smycken och sådär, men alltså väldigt naket, väldigt sensuellt, exotiskt och kanske rent av mystiskt, och folk var jätteförtjusta. Det blir ju en gigantisk succé det här.
Ja, men det är helt klart en slags vuxendans, kan man väl säga.
Det skulle man kunna säga, ja. Det är ingen bullybumpa, inte.
Nej, definitivt inte. Det är inte bullybumpadraken som röjer runt här på dansgolvet. Men alltså, det är mycket hud och väldigt lite kläder. Men alltså, absolut, det här var ju totalt spot on då i förhållande till tidsandan. Alltså, förutom att det var lite vågat, så var det här en period som du själv nämnde där man vurmade för allt som hade med orienten att göra, alltså Fjärran Östern, alltså den här så kallade orientalismen som man kallar det för, kulminerar väl under åren just före första världskriget. Och hon gjorde väl succé, som du var inne på, alltså hon började turnera med den här väldigt exotiska dansshowen mellan olika europeiska nöjesmetropoler, alltså huvudstäderna. Alltså det är Paris och det är London och det är Madrid. Men hon åker även till ställen som Milano och så vidare. På ställen där liksom det folk festar och umgås och dricker champagne och så vidare.
Ja, för det här är ju inga danser som sker i små diskreta källarhål och sådär som man kanske då skulle kunna tänka sig. Nej. Utan det här, hon uppträder ju på La Scala till exempel. På den stora operan i Monte Carlo och så där. Hon är ju alltså en internationellt känd superstjärna.
Ja, verkligen. Det kan inte bli flådigare.
Väldigt rik. Hon är ju en megastjärna.
Ja.
Med enormt stora liksom tidningsrubriker. Och hon gör ju också lite extra inkomster på att sälja så kallade pin-up-bilder, som det hette på den här tiden. Alltså lättklädda fotografier i kortleksstorlek som hade en stor marknad.
Ja, precis. Men alltså, man kunde också hitta cigaretter, sprit och andra lyxartiklar, konsumtionsvaror som hade då namnet Matahari. Så hon var liksom ett brand. Man kunde köpa merchandise. Och hon var ju med i alla tidningar och magasin. Hon var ju till och med hon var ju med i det här Vogue flera gånger till exempel.
Det är stort.
Så verkligen. Så hon var ju förmodligen en av Europas allra mest, vad ska man säga då, prominenta, välkända personer då under åren före första världskriget. Men det är ju inte lycka som varar, Olle. Hon tjänar massor med pengar. Jag tror det är liksom så här hundratusentals kronor per föreställning. Så hon blir stormrik, men hon bränner ju pengarna nästan lika snabbt igen. Alltså på grund av den här ganska överdådiga livsstilen som hon anammar. Som var, vad ska man säga, hotellsvitsbaserad, kanske ett passande uttryck. Men det är ju en livsstil som då dessutom baseras då på ett ständigt resande, ett ständigt kringflackande med mängder av koffertar och grejer mellan då Europas stora nöjesmetropoler. Och det blir omöjligt förstås då första världskriget bryter ut sommaren 1914.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Vid krigsutbrottet så befinner sig Matahari i Berlin där hon förbereder en ny show som enligt planen skulle ha kört i 6 månader på ett flådigt ställe i Berlin som du säkert känner till, Olle. Du är ju en Berlin-kännare.
Jag har varit några gånger, ja.
Precis. Det var någon slags, jag tror det var ett nytt take. Hon skulle ge sig in i sig operettbranschen på något sätt. Alltså, hon började vara där kring 40-strecket här och skulle kanske komma lite vidare från den här lättklädda dansen till något annat. Men det gick inte så bra. Allt det här ställdes ju in förstås på grund av kriget. Och istället så får de Matahari alla sina tillgångar konfiskerade och bankkontot blir spärrat då av de tyska myndigheterna eftersom hon stämplade som så kallad suspekt utlänning på grund av sina väldigt starka kopplingar till Frankrike. Alltså som jag har förstått saker så var hon fortfarande holländsk medborgare. Men alltså, jag förmodar att hon hade ganska många franska stämplar då i sina resehandlingar. Plus att hon naturligtvis då genom sitt kändisskap förknippades väldigt starkt med Frankrike och Paris. Så hon flyttade faktiskt tillbaka då till sitt gamla Holland som då var neutralt. Och det var ju här som Matahari på något sätt inledde då sin famösa spionkarriär. Och exakt hur det gick till, det är faktiskt ganska oklart. Så är det ju ofta i spionernas värld. Alltså det är många skuggor och väldigt få svar. Det finns väldigt mycket spekulationer och hypoteser om det här. Bland annat så har det hävdats att Mataharis första möte med spionbranschen var via den holländska underrättelsetjänsten. Och att hon kanske, trots allt som senare hände, i grund och botten var holländsk underrättelseagent på något sätt. Alltså jag vet inte. Men något som verkar vara relativt säkert är att hon i alla fall hon värvas som tysk spion av den tyska militärattachén i Holland som hette Karl Krämer. Förmodligen någon gång under hösten 1915. Men också vad gäller detta så finns det lite olika uppgifter. Han ska i alla fall ha erbjudit Mata Hari 20 000 franska franc för att börja spionera då på fransmännen för den tyska kejsarens räkning. Och det var ett väldigt högt belopp på den tiden. Jag tror det är ungefär 500 000 svenska kronor i dagens penningvärde. Och eftersom att Hari hade fått ganska stora ekonomiska problem på grund av kriget så accepterade hon det här spionuppdraget. Det har hon senare också erkänt. Och som tysk spion så fick hon då ett kodnamn, H21. Och som jag förstått saker så fick hon också ett slags grundläggande spionutbildning i Köln hos den tyska militära underrättelsetjänsten. Hon fick lära sig använda osynligt bläck till exempel och olika typer av kryptering. Men själva uppdraget tycks då i första hand ha handlat om att inhämta hemlig information om den franska krigsmakten då via då hennes personliga nätverk. Så i detta syfte så begav hon sig till Paris under hösten 1915. Och samma år så skickade hon en rapport till då sin kontaktperson hos den tyska underrättelsetjänsten i den franska avdelningen. Där hon då bland annat berättade att fransmän då just precis där och då, sent 1915, inte planerade någon större militär offensiv på västfronten. Och det här var då uppgifter som den tyska generalstaben då med general Falkenhayn i spetsen kunde använda då i sina förberedelser inför offensiven i Verdun 1916, har det i alla fall hävdats av vissa historiker. Det här var i alla fall information som att Hari förmodligen hade fått tillgång till via det här personliga nätverket i Paris med omnejd, som ju var väldigt extensivt och gick väldigt högt upp, som jag har förstått det. Alltså hon hade ju då väldigt många manliga beundrare, denna Mata Hari. Och hon hade tydligen också ganska många älskare, eller vad man ska kalla det för. Personer som hon hade eller hade haft intima relationer med inom både det militära och politiska etablissemanget i Frankrike. Politiker, högofficerare. Jag har sett att man har nämnt att Frankrikes tidigare krigsminister ska då ha varit någon slags älskare till henne, till exempel.
Så hon levde ju ett ganska extravagant liv, får man säga. Och det där gör ju också att hon drar ju misstankar till sig. Alltså hon är ju spektakulär med sitt, alltså hon är ju vacker, spektakulärt utseende, många resväskor med sig, en överdådig livsstil. Alltså det är ju sånt som man inte ska göra om man vill vara spion och lite diskret, men hon drar ju misstankar till sig. Och både britter och fransmän blir ju faktiskt misstänksamma mot henne och börjar ju övervaka henne. Britterna undrar ju så varför i herrans namn är hon så ofta i Storbritannien. Hon verkar ju mellanlanda i Storbritannien på vägen och mellan Frankrike och sitt hemland Holland då. Och fransmännen får ju ögonen på henne via då MI6, som säger att den här Mata Hari, alltså det är en otroligt skum figur, så den borde ni nog hålla ögonen på faktiskt. Det kan mycket väl vara så att hon är en tysk spion.
Ja, precis. Och då söks hon ju upp efter det av då den här chefen. Jag tror det är chefen för det franska kontraspionaget. Han är i alla fall chef för den här underrättelsetjänsten Deuxième Bureau, alltså andra avdelningen som det kallas, eller andra byrån, Georges Ladoux, som värvar då Mata Hari, bisarrt nog då, som fransk agent mot då ett löfte om väldigt generösa kontanta utbetalningar. Det var ju det språk som Mata Hari förstod. Och det är ett faktum, det här. Alltså, hon värvas av den franska underrättelsetjänsten, det kan konstateras och bekräftas empiriskt. Men det finns väldigt olika uppfattningar då om vilka motiv den franska underrättelsetjänsten hade. Framförallt den här Georges Ladoux, chefen. Vad ville han med det här? Vissa menar att han verkligen ville använda de Mata Hari som ett slags dubbelagent. Kanske för att få henne att locka fram information om, eller ur, den tyska kronprinsen. Den här, vad heter han? Jag tror han heter Wilhelm han också. Alltså kejsar Wilhelms son, som var ganska oduglig. Alltså en playboy-typ som var känd då för att vara väldigt, väldigt svag för vackra kvinnor. Och att det var liksom han som var den primära måltavlan då för Ladoux operation, eller planerade operation med Mata Hari då som vapen, som en slags honungsfälla. Andra menar då att den franska underrättelsetjänsten egentligen bara hade organiserat en väldigt avancerad fälla. Man visste att Mata Hari arbetade för tyskarna och ville helt enkelt sätta dit henne på ett elegant, lömskt sätt. Men nu närmar vi oss ännu en gång det här bittra slutet, Olle, som vi erinnar oss då från början av det här poddavsnittet, den här tidiga morgonen inför exekutionspatrullen. Men först måste vi då reda ut hur det gick till när Mata Hari avslöjades och till sist då fångades in av det franska kontraspionaget. Har du hunnit fundera på det, Olle?
Ja, alltså, hela den här historien är ju otroligt rörig och det finns en massa motsägelser och det finns en massa konstigheter i källmaterialet. Men ska man se vad man kan börja se liksom konturen av, så verkar det som att vi vet ju att Mata Hari i alla fall, hon reser till Spanien under hösten 1916. Och här kommer hon i kontakt med en tysk militär, en major som heter Arnold Kalle. Och jag tänkte säga som vanligt, men hon inleder ju en relation med den här officeren också då. Och det är möjligt att hon gör det här för att komma åt liksom, information om tyskarna eller någonting. Hon är ute efter någonting i alla fall. Men hon har ju också haft svårt att hålla tätt här så att säga. Så hon avslöjar ju sitt kodnamn för den här Kalle. Hon berättar för honom om förhållanden i Frankrike. Själv så säger hon sen då efter det att hon har blivit arresterad att det här var falsk information, alltså, eller i alla fall information som inte betydde någonting överhuvudtaget. Det är ju rätt vanligt att spioner lämnar ifrån sig information som är sann men som samtidigt också är oväsentlig. Så det ska alltså vara det hon har gjort. Det säger hon i alla fall i förhören då med franska underrättelsetjänsten. Hon verkar också att ha fått fram en del information ur den här Kalle. Hon skriver en hel del, en brev alltså, om tyska militära planer och militära förhållanden från Madrid till den här franska underrättelsetjänsten. Och det här är ju rätt roligt. Hon skriver det här både med vanligt bläck och med osynligt bläck på sant spionmaner.
Precis. Och använder sig av det reguljära spanska postväsendet, vilket nämns av vissa historiker som det kan ha varit en slags akilleshäl i det här. Alltså att de brev hon skickade kan ha uppsnappats av tyska agenter. För sen händer ju någonting. Det här läcker ju. Det sker någon form av läcka. Och vissa menar att det faktiskt var då på något sätt den här Kalle och tyskarna i största allmänhet då, som på något sätt började fatta misstankar om att Mata Hari var någon slags dubbelagent eller någonting sånt. De var trötta på henne bara. Och Kalle ska skicka ett telegram från Madrid till Berlin som var krypterat då i en kod som då redan var knäckt av fransmännen, där han bland mycket annat då identifierade Mata Hari som H21, en tysk agent, tysk spion. Och enligt vissa tolkningar då var det här ett medvetet drag. Alltså Kalle eller hans uppdragsgivare visste att den här koden var knäckt, kompromitterad. Och man planterade den informationen helt enkelt hos fransmännen för att göra sig av med Mata Hari. Men oavsett vad så grips ju Mata Hari av fransk polis, eller hur? Alltså ganska hårt och brutalt där i början av februari 1917.
Ja, man tar ju henne och man söker igenom henne hos hotellrum och där hittar man ju bevis för att allt inte står rätt till. Man hittar ju bland annat då en flaska med osynligt bläck.
En klassiker.
Ja, precis. Och det här används ju då som bevisning i samband med rättegången sen på sommaren. Och man går ju mycket hårt åt henne, alltså hon är ju svårt hatad. Alltså det här är 1917, kriget har pågått i 3 år, krigströttheten är monumental. Vi har det stora slaget vid Somme, vi har det stora slaget vid Verdun. En förrädare är inte speciellt väl sedd, inte någonstans och i det här fallet då inte i Frankrike. Och det går ju dåligt för fransmännen i kriget också, det här bidrar ju till det här enorma hatet mot henne. Så när hon väl står där inför domstolen att fransmännen skulle ha någon som helst misskund med henne och visa henne nåd. Alltså det är ju inte ens att tänka på. Så man menar ju på att hon har avslöjat hemligheter, vilket har kostat kanske då så många som 50 000 franska soldater livet. Och då finns det bara ett straff för henne och det är också det som rätten väljer. Man dömer henne helt enkelt till döden.
Mm, precis. Usch, det är hårt och brutalt. Men du, hon får ju då ett ganska rikt efterliv. Alltså hon möter sitt öde där i form av en fransk exekutionspatrull den 15 oktober 1917 på det här ödsliga fältet strax utanför Paris. Men alltså bara, vad är det, 1920 redan tror jag den första filmen om att det här kommer. Och sen kommer de bara slag i slag i slag. Alltså du nämnde Greta Garbo där från 1930-talet. Jag tror ni är med i den här, det är någon sån här spionfilm på Netflix som heter The King's Man, där hon är med, som utkom, var det i år eller var det förra året? Alltså att det här, hon är blivit så här stapelvara i europeisk populärkultur. Det har gjorts filmer, tv-serier, romaner, musikaler, serietidningar, poplåtar och inte minst då mängder av historiska biografier om henne. Men jag tycker ändå att hon är väldigt svår, kanske just precis därför. Det är på grund av all denna överromantiserade information så är hon väldigt svår att sätta finger på som historisk aktör. Alltså så att mycket information och samtidigt väldigt lite, för vi har, det är svårt att hitta gediget källmaterial. Men jag tycker att jag tycker det verkar finnas två huvudtolkningar här, alltså i synen på Mata Hari. Men jag erkänner villigt att jag är ju inte världens största expert på just precis det här. Men alltså, min tolkning efter att ha plöjt delar av litteraturen, det är att det finns två skolor. Enligt den ena så hade den franska åklagaren rätt. Mata Hari var en fullständigt livsfarlig spion och cynisk femme fatale som då utan skrupler använde sina kvinnliga företräden till att ljuga och förleda. Och som då skickade tiotusentals franska soldater då till en säker död bara för att kunna upprätthålla då sin extravaganta livsstil. Den andra huvudtolkningen är att Mata Hari inte riktigt visste vad hon gjorde. Att hon var naiv och ekonomiskt desperat och lät sig lockas med i ett politiskt spel som hon varken förstod eller behärskade. Till skillnad då från magdans och mingel. Och att, ja, hon kanske till och med var någon slags syndabock. Du var ju lite grann inne på det där. Alltså att det gick ju faktiskt väldigt dåligt för Frankrike där 1916-1917. Och så här hittade man då någon man kunde tvätta av skulden på, så att säga. Jag vet inte, det är möjligt att jag renodlar lite grann här for the sake of the argument, men det är ganska starka åsikter i skriverierna om att det här är, nyanserna är få. Och jag är väl inte riktigt säker på någon av de här tolkningarna. Jag lägger mig gärna någonstans i mitten, som sagt. Alltså jag tycker att det mesta tyder på att Mata Hari definitivt visste vad hon gjorde. Att hon definitivt var en spion också. Alltså hon var både viljestark och uppfinningsrik, både som dansös och spion. Men då framförallt som någon slags, kan man kalla henne för en överlevnadskonstnär helt enkelt. Vad säger du, Olle?
Nej, vad är din bild av Mata Hari? Det som du säger, man är så, det är som att det ligger ett slags populärkulturellt filter mellan oss som historiker och verklighetens Mata Hari som är svårt att tränga igenom. Det är lätt att fascineras av den här tjusiga bilden, den fantastiska, charmiga kvinnan, den vackra kvinnan, den begåvade kvinnan, den skickliga spionen. Men jag tänker lite grann, om man tittar lite grann på hennes bakgrund, alltså hon är ju egentligen en klassisk spion i termer av sin bakgrund, alltså det här med ekonomiska svårigheter. Det är ju liksom, när en underrättelsetjänst värvar spioner så är intressanta människor med ekonomiska svårigheter, det är prio ett, därför att de är lätta att komma åt. Hon har ekonomiska svårigheter. Det är klart att hon nappar på det, hon får ju också ganska bra betalt. Jag kan tänka mig också då, med tanke på hennes liv, den här flärden, det är pengarna som lockar, alltså leva det här jetset-livet. Jag tror att det finns ett ganska stort mått av äventyrlighet också hos henne. Det är i alla fall någonting som slår mig om man tittar på de yttre konturerna av hennes liv. Det är svårt att säga, men jag...
Ja, och kanske också det man idag kallar för en narcissistisk personlighetsstörning.
Ja, men det som också slår mig, det är ju det här dramatiska slutet. Alltså att hur man kan vara så oerhört lugn och till synes oberörd inför sin stundande härdanfärd. Det tycker jag är... Ja, det är fascinerande. Det gör henne faktiskt ganska gåtfull i mina ögon.
Väldigt gåtfull, men samtidigt som man också uppfyller vissa kriterier då i spionpersonlighetens formulär 1A, som du också var inne på.
De ekonomiska svårigheterna och äventyrslustan, ja.
Ja, och den där narcissistiska draget, ja, kanske. Ja. Så jättespännande, Olle. Jag känner att tiden skrider ifrån oss som vanligt, men... Vi får återvända till första världskriget en annan gång.
Det kommer vi absolut göra. Trevligt, Andreas.
Ha det så bra.
Detsamma, tack för idag.
Vi ses. Hej. Hej, hej, hej.
Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.